och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter, från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Kestutis Sasnauskas, vd för East9, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2024. Intervjun görs av Sverre Retour. Men först lyssnar vi på en snabb analys av Viktor Hökenhammar, analytiker på Pareto Securities.
Då var det dags för en snabbanalys av East9's första kvartal 2024. Rapporten kom in något lägre än våra förväntningar drivet av lägre intäkter som följd av ett lägre KPI-effekt när vi räknat med och två något stigande vakansgrad. Nettouthyrningen är något negativ men hyra per kvadratmeter ökar 4% sekventiellt och East9 har förlängt ett hyresavtal med Danske Bank, sin näst största hyresgäst i Vilnius till 2030. Det här ökar både genomsnittlig kontraktslängd till över 4 år, men stöder även vår tidigare tes om att det är relativt låg vakansrisk i det här caset. Omvärderingen av fastigheterna är svagt positiva, trots att avkastningskravet höjs 20 punkter till 6,5% i snitt på grund av de här stigande hyrorna. Och substansvärdet är nu cirka 212 kronor att jämföra med aktiekursen kring 165. Aktien handlas kring 15 gånger vårt förväntade förvaltningsresultat för 2024 att jämföra med jämförbara nordiska bolag runt 17 gånger. Och investeringscase East9 är fortsatt exponering mot högkastande kontor i östra Europa och den betydande insiktspotentialen som finns via värdeskapande förvärv. I övrigt anordnar East9 kapitalmarknadsdag i Polen under maj månad där vi hoppas få en större förståelse för den lokala fastighetsmarknaden och även höra lite mer kring East9's tillväxtstrategi framåt. Och i vanlig ordning, för att få tillgång till våra analyser kan ni signa upp er som kund på paretosec.se.
Hallå Kestutis.
Hej.
Hur är läget?
Tack, det är bra.
Härligt, härligt. Nöjd med vädret? Jag har aldrig hört så mycket människor klaga som jag har hört folk klaga på vädret den här veckan.
Ja, det känns att rapporten är i alla fall mer stabil.
Ja, härligt, härligt. Jag gillar den här sångtexten om vilken tur att vädret finns. Annars skulle jag inte ha något att prata om. Men... Nåväl. Ja, det känns verkligen stabilt.
Ja, och äntligen är vi ute ur berg- och dalbana med valutakursförändringar på Melloninnehavet. Vilket är också väldigt skönt att även vår balansräkning blir mer stabil och vi har inte de här valutarörelserna längre i vår portfölj. Mm. Däremot har vi väldigt stabil kassa.
Å andra sidan har ni inga inflöden av utdelning?
Nej, men... Vi har kassa...
Ni har ju pengar att...
Tyvärr skulle det inte gått med utdelningar i havet längre. Okay. På grund av alla begränsningar.
Men ni har ju pengar att spendera i stället.
Ja.
Och det färgar ju rapporten. Ni har ju ett starkare förvaltningsresultat. Nästan enkom beroende på ränteintäkter, va?
Ja, ränteintäkterna hjälper ju väldigt mycket. Absolut. Men vi har väldigt stabil underliggande verksamhet. Du ser att även om vi har lite högre vakans så ökar ju ändå resultatet. Så att, det är bra.
Om vi pratar lite, för hyresintäkterna som ni skriver i princip oförändrade. Ja. Det är 13 000 euro.
Ja.
Det är negligerbart som det heter.
Ja, vi har ju indexeringar, men de tas ut av lite högre vakansgrad.
Okay.
När vakanserna kommer att fyllas på igen så kommer vi se väldigt fin kurva uppåt tillbaka.
När kommer det att hända? Jag ser att ni gör ju liksom en stor förnyelse med Danske Bank. Men så det är inte en vakans som tickar på. Men jag tror du, liksom, hur ser hyresläget ut?
Det är något högre vakans just nu och en del av kontrakt löpte ut sedan tidigare och en del löper ut nu. Vi har hyresmarknaden som sådan är något mer avvaktande skulle jag säga. Och det rent generellt brukar vara lite lugnare än det Q1. Jag tror att nästan för alla fastighetsbolag Q1 är lite mer avvaktande och andra halvåret är lite mer aktivt med uthyrningar och beslut. Men man kan säga att marknaden kanske är något svalare nu jämfört med Q4 och Q3 förra året. Mm. Vad det kan bero på? Jo, jag tror att det är en kombination av tre delar. Ett är ju kanske viss ökad geopolitisk osäkerhet. Jag tror att ekonomin börjar bita in, eller räntehöjningarna börjar bita in i ekonomin, och kanske man avvaktar lite med beslut inför ränteförändringar eller hur, lite tydligare prognoser. Mm. Och till viss mån sker den här transformationen i kontorsanvändandet, att man kanske ser över lite mer och väger lite mer hur man ska komma och jobba framöver. I och med att kontorsanvändandet har ju liksom skiftat lite. Mm. Om man drar ner på kvadratmeter och så vidare. Mm. Vi rent generellt gynnas av den transformation, för att våra fastigheter ligger väldigt väl till. De är moderna. Och vi har, även om man drar ner kvadratmeter, så vill man sitta lite bättre. Så att marknaden har verkligen skiftat väldigt kraftigt, och vi ser att mindre priskänslighet på pris vad gäller kvadratmeter. Vi har sett att kvadratmeterpriserna har ökat hos oss och även hos våra konkurrenter. Men att man söker sig till bättre kvalitet även för de här färre kvadratmeterna. Så att rent generellt, ja, något mer avvaktande kvartal och mer avvaktande marknad. Ja, lite högre vakans. Men jag ser återigen detta som en fortsatt möjlighet egentligen att komma in eller hyra ut på lite bättre villkor.
Okay. Om man tar hemarbete, som är ju det är ju en sån där, nästan en megatrend.
Ja.
I Sverige började det redan innan pandemin, men det har ju eskalerat rätt rejält på grund av pandemin även här. Det här är ett stort orosmoment i många delar i USA framförallt, men även i Storbritannien och delar av Europa. Nu, om inte jag helt fel ute, så var ju de marknader ni är på, gamla östeuropeiska ekonomier, var ju mer produktionsekonomier än tjänsteekonomier. Men där har man gått över också till att vara liksom mycket kontorsarbete.
Det växer väldigt mycket, tjänstesektorn växer väldigt mycket, absolut.
Men är det samma liksom, samma rörelse till att jobba hemifrån, eller är det så att folk liksom använder kontoret mer där?
Det är ungefär samma som här. Kanske något till och med mera i vissa marknader, i vissa delmarknader hemma. Beror på lite grann. Det beror mer, det är mer kopplat till vilket modebolag man har från vilket land. Okay. Oftast amerikanska bolag har lite mera policies om färre dagar på kontoret. Mm. Europeiska bolag försöker få in folk tillbaka i större utsträckning. Men vi ser den generellt. Den trenden satte sig i princip efter pandemin, och sedan dess har återkomsten till kontoren gradvis ökat. Men ökat relativt långsamt.
Hur är det jämfört med Sverige? Här pratar man ju ändå om 75%, uppåt 80%.
Ja, jag skulle säga lägre än 75%, kanske 60-65% någonstans. Okay. Sen, det vi ser ju att många av våra hyresgäster har redan ställt om. Och de kontrakt som förnyas, de förnyas på lite lägre ytor. Men bättre kvalitet, man gör lite större investeringar generellt också i kontoren och anpassar dem lite mer till samarbetsplatser snarare än rena arbetsplatser.
Mm. Vad kräver det av er som hyresvärd?
Det har inte krävt så mycket. Jag tror att vi följer väldigt noggrant väldigt mycket av många av våra fastigheter levererades efter pandemin i princip och har redan anpassats från början. Vissa anpassar sig lite mer nu, och i samband med förnyelser kommer vi anpassa. Det kräver lite mer investeringar, absolut, men då också kan vi få kompensation även för det i hyrorna, så att där ser jag inga större förändringar egentligen. Mm. Byggkostnaden har ju ökat, och de nya projekt som kommer med betydligt högre prisnivå en existerande stock, så att där gapet ligger någonstans mellan kanske 20-30%. Och det också kommer, jag tror, kommer påverka positivt de existerande bestånd, att de kommer få lite högre ökningarna. Men marknaden har faktiskt blivit mer polariserad även på fastighetssidan, även inom kontorssegmentet. Mm. De bästa lägena, de bästa fastigheterna attraherar, och sämre lägen, sämre fastigheter har uppförsbacken blir bara brantare och brantare, känns det som. Så att det är väldigt tydligt just nu.
Men om jag tolkar det rätt så ser det i alla fall att ni kommer ut som vinnare.
Vi gynnas av den här processen. Sen innebär det också att det kommer vissa vakanser, och jag tror att vakanserna syns lite snabbare hos oss, eller märks lite snabbare eller lite mer hos oss kanske, i och med att vi har relativt stora kunder. Flyttar de så märks det lite snabbare och lite mer i den bestånd vi har.
Mm. Har ni någon handlingsplan för att hantera vakanserna, eller är det här någonting liksom...
Det är löpande verksamhet som jag ser, okay. Det. Mm. Vi har större vakans procentuellt sett i Lettland, där marknaden har varit lite svagare, och där gör vi om vissa fastigheter, förbättrar entréerna. Men det är också krävs, det är vår äldsta bestånd också. I snitt ligger vi på ungefär 10 år, där ligger en av fastigheterna på 20 år, och där behövs lite uppfräschning och renovering och förbättring utav vissa. Och där har vi lite större vakans att passa just nu, passa på att göra lite större investeringar för att få upp det till den nivå vi vill ha. Mm.
Ser du att ni kanske kan hamna i en situation där ni börjar sälja fastigheter i Lettland då?
Nej.
Okej. Okay. Ni har ju en positiv värdeförändring. Det är ju lite trendbrott, inte bara hos er, i en hel del bolag.
Ja.
Även här i Sverige. Innebär det att liksom yield-toppen är nådd?
Vi tror i alla fall det börjar flaka ut. Hoppas det i alla fall. Mm. Yield-nivån har gått upp i vår portfölj även under det här kvartalet, och det har gått upp med 0,2 procentenheter, så det är ganska mycket i alla fall i ett sådant marknadsmått som Sverige. Jag tror att Sverige kommer att gå upp 0,08 eller något sånt, om jag minns rätt, av andra bolagsrapporter. Så den fortsätter gå upp, men det kompenseras av högre marknadshyror och högre förväntade hyror, så att säga. Så att värdena flaka ut hos oss, och vi har något positivt kvartal. Jag tror vi hade även förra kvartalet nästan noll i värdeförändring. Så att, och vi ligger ju på 6,5% direktavkastningsnivå i hela vår portfölj, så att, det är relativt hög. Ja.
Men det är lite intressant med paradoxen, ökande vakanser men stigande hyror.
Ja, och det är det som är paradoxen i marknaden. Men man ska komma ihåg att vissa vakanser kommer att medföra högre uthyrningarna på sikt. Och vi har ju lite olika situationer i olika delmarknader, där noll vakans i Polen, relativt låg vakans i Litauen och högre vakans i Lettland. Så att det blir lite olika.
Intressant. Igen, vi pratar ju lite Danske Bank här. De är ju en viktig kund till er.
Absolut.
Och är väl inte bara i S...
Det är bara i Litauen, i Vilnius.
Okej. Okay. Hur stor del av er kundstock utgör de? Har du det i huvudet?
14%, om jag minns rätt.
Okej.
Så det är väldigt viktigt. Sen själva, det här kontraktet är halva av detta.
Okej.
Okay. Så att... som förlängdes, och det, vi har lite flera olika kontrakt i olika löptider. Men vi ser att Danske Bank är nöjda, de växer, de anställer, fortsatt anställer i Litauen och utvecklas väl, så att det är positivt.
Jag vill jättegärna prata transaktioner, men jag ska hålla mig lite längre. Jag tänkte vi skulle prata lite hållbarhet först. För nu har ni nu är hela beståndet hållbarhetscertifierat,
ja.
I och med att Uptown Park.
Ja.
För mig som fotbollsintresserad så är det ett väldigt roligt namn. Det fanns ju en fotbollsarena i England som heter Upton Park. Men Upton Park är en av 8 fastigheter i Vilnius som är LEED platinum-certifierad.
Ja.
Så det är en stor händelse på ett sätt, eller?
Det har blivit normal händelse för oss. Okay. Vi har haft ambition att miljöcertifiera samtliga våra fastigheter alltid. I vissa fall förvärvar redan hållbarhetscertifierade. När vi förvärvade just Uptown Park så huset var inte miljöcertifierat, men den var motsvarade de här kvalifikationerna ganska väl. Så det är en process som vi alltid gör, och vi är committed att göra inom påbörja certifiering inom 12 månader för förvärvet och sen genomföra det. Mm. Så att det är inget konstigt. Samtliga av våra fastigheter utom en är certifierade i antingen LEED Platinum eller BREEAM Outstanding nivå. Okay. Så det är väldigt modern stock. Mm. Och väldigt hög kvalitet på certifiers.
Innebär det att man är klar?
Nej, vi är inte klara. Vi jobbar väldigt mycket på energiintensitet just nu. Mm. Och det är nästa tema. Jag tror att certifieringarna är väldigt, väldigt bra. Men det är inte tillräckligt för att vara effektiv.
Man kan inte luta sig tillbaka.
Och där jobbar vi oerhört mycket att sänka energiintensitet i våra hus. Och vi har faktiskt gjort väldigt mycket. Du kan se i vår årsredovisning faktiskt mera data på hur mycket vi har gått ner i energiintensitet. Och det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket att göra. Mm. Och tyvärr, medvetandet om det i marknaden är alldeles för lågt fortfarande. Men vi hoppas att det kommer ändra sig.
Mm. Mm.
Det finns ingen anledning att slösa på energi.
Nej, precis. Även om det inte ens vore ett problem så är det dumt att inte hushålla med resurserna. Refinansiering, ni har refinansierat det sista, förutom då att det finns ett litet banklån då, 230 miljoner som behöver refinansieras i slutet på året, va?
Ja.
Men och då, när börjar nästa runda? Alltså, hur länge?
Jag minns inte, men jag tror att det är inte förrän 2026 25.
2026. Mm. Bra, då ska vi prata pengarna ni har på banken. Vi hade ju pratat om ni skulle vara klara med en affär till den här podden. Vad händer?
Ja, det går långsammare. Ja. Än vad man önskar sig. Nej, vi jobbar faktiskt på en hel del förvärv. Och jag hoppas att vi kan annonsera någonting snart. Jag vet inte exakt när det kommer ske. Men vi tittar på Polen mest.
Okay.
Och
då Poznan.
Poznan och Warszawa. Okay. Och det skulle inte utesluta att det kommer att ske flera förvärv snart.
Okej, okay. Är det primärt eller enbart Polen? Hittar ni någonting på Vilnius?
Vi tittar på Vilnius. Vi tittar på samtliga våra marknader egentligen. Och vissa affärer som vi skulle kunna tänka oss göra har inte kommit ner tillräckligt i pris eller i förväntningar. Vissa är vi nära att göra. Så att det har varit väldigt, väldigt, haft väldigt mycket att göra och titta på dem. Det finns väldigt spännande möjligheter. Jag tror att på sikt, vi är i ett väldigt gynnsamt läge att kunna förvärva i den här marknaden när kanske viljan att sälja lite är högre och förväntningarna inte är så höga på pris och så vidare.
Det är enkelt att komma och flexa musklerna och säga här kommer vi med fulla fickor med pengar. Men det kräver ju också att det finns någon som måste sälja.
Ja, men det är också, det är inte bara lätt det är väldigt lätt att göra dumma affärer också. Mm. Så att vi försöker vara väldigt strikta med vår kravlista på var någonstans fastigheterna ska ligga, vilka funktioner de ska ha, hur ska de förhålla sig i den framtida stadsutvecklingen och så vidare. Så att det har blivit viktigare än någonsin. För vi ser ju också att återigen den här kvaliteten och attraktionskraft av områden och fastigheterna är mycket, mycket mer viktigt idag än vad det har varit förut. Så du kan ha ett väldigt modernt nybyggt hus, men du kan ligga det på fel läge och lite fel till, så är det enormt svårt att fylla in även den. Mm, mm. Oavsett vilket pris du offererar. Mm. Så att jag tror att marknaden har blivit mycket tuffare rent generellt på hyresin också.
Mm. Ni har en belåningsgrad på 27%,
ja.
Vilket är ju bäst i branschen förutom kanske huvudstaden.
Bland de lägsta, ja.
Ja. Om ni köper en fastighet bara cash, då gissar jag att den håller sig intakt. Ja. Hur mycket kan ni liksom, vad är en acceptabel nivå på höjning på?
Nej, men vi vill låna ungefär kring 50%.
Okej.
Fortsatt. Man ska komma ihåg att våra fastigheter kommer gilda någonstans mellan 6,5-7%. Någonstans, de som vi förvärvar. Vår räntekostnad idag ligger på 4,7, ganska hög. Men trots det så har vi räntetäckningsgrad på 2,7. Mm. Vilket är också väldigt hög. Jag menar många...
Och den förbättras, vilket är också berömvärt.
Ja, och vi tror vi också att våran kanske räntekostnad börjar nå den toppnivå. I alla fall för den här gången. Sen får vi se hur långsiktigt räntorna kommer att utvecklas.
Mm. Hur mycket kan ni igen med pengar på banken?
Vi kan förvärva ungefär för 200 miljoner euro.
Okay,
så det är 2 miljoner. Mm.
Men hur mycket kan ni alltså förhandla ner era befintliga räntor? Det är enklare för den som har pengar på banken att förhandla ner räntorna också. Om du förstår mig. Hur liksom kan ni,
ja,
om ni har en ganska hög nivå, hur mycket kan ni sänka
det? Vi har en generellt lägre marginaler nu på de nya lånen som vi tar.
Mm.
Däremot räntorna, det går inte att förhandla med Lagarde.
Nej. Men ni kan förhandla marginalerna kanske? Ni kan...
Marginalerna är lägre. Marginalerna har gått ner.
Mm, okay.
Så även om vi kanske hade över 20, eller 220 punkter, så är vi under 200 punkter nu.
Och ni är ju, och då på euromarknaden också?
Det är ju euromarknaden. Det är liksom
inte... Det är inte aktuellt att låna pengar i svenska banker?
Nej.
Nej. Toppen. Det skulle bli spännande att se vad som händer när de måste... Veckorna då?
Eller månaderna? Ja, inte veckorna, men månaderna kanske.
Ja. Vi lär ju få anledning att återkomma till affärer.
Det hoppas jag.
Vi har ju den här jippofrågan som alla får svara på.
Oj.
Även den här gången. Och det är, även om man kan bli lurad när man tittar ut genom fönstret, så är det ju någonstans vår. Det är ju grönare om inte annat.
Ja.
Är det vår även i East Nine och på era marknader?
Det känns som att det har varit vår i våra marknader de senaste 25 åren.
Mm. Det, ja, precis. Men det är referens.
De har vuxit snabbare. De har utvecklats snabbare än mer utvecklade marknader. Den våren, den upplever ibland aprilväder. Mm. Och det snöar ibland där också. Men jag tror att långsiktigt och grundläggande så har vi fantastisk möjlighet, och jag ser fantastiska möjligheter i Polen som även med nya regeringen, med de stora infrastrukturfonderna som kommer investeras nu i landet, står inför enorm transformation, positiv transformation på energisidan, på infrastruktursidan. Det kommer miljarder som kommer läggas ner av infrastrukturfonder. Så hoppas att de hinner absorbera i alla fall de innan 2026, eller en del av det. Men rent generellt, både Baltikum och Polen har vuxit mycket, mycket snabbare och förväntas växa fortsatt snabbare. Vi har en kontorsjobb som växer. Så antal anställda inom kontorsmiljöer har i Vilnius tredubblats under de senaste 20 åren och fortsätter växa. Vi ser samma trender i princip i alla regionala städer och i Warszawa. Så att vi är glada att bygga på den glada delen av Europa av nya och snabbast växande, och jag tror att många missar det tåget.
Okej. Och gubben i Moskva är inte samma orosmoment?
Gubben i Moskva kommer förmodligen ställa till rubriker. Och kommer försöka göra allt för att störa den positiva utvecklingen i den delen av världen.
Mm.
Men jag tror absolut inte att de skulle våga ge sig på fysiskt som de gör på Ukraina.
Mm. from your lips to God's ears. Stort tack.
Tack. Tack.
Och tack för att ni har lyssnat.
Det här programmet görs på Beppo.